Hej, Daniel Brenner här från Bara Kaffe. Idag handlar det om covid och kaffe.
Hej och välkomna tillbaka till podcasten Bara Kaffe. Och idag så ses jag och Per rent fysiskt, till skillnad från tidigare gånger där vi har varit via Skype då.
Eller hur? Vi först för att jag reste och sen för att den här pandemin kom, covid-19. Så vi valde att helt enkelt sitta på olika platser.
Yes, och nu känner vi oss tillräckligt säkra för att kunna träffas rent fysiskt.
2 meter emellan.
Ja, exakt.
Inga kramar.
Och covid-tester och annat.
Ja, precis.
Då ljuger jag ju inte när jag säger det. Att jag är negativ just nu.
Ja. Grattis.
Perfekt. Och idag så ska vi försöka prata om covid och hur precis. Det påverkar kaffet.
Precis.
Vi börjar prata med en man.
Hello?
Hello, my friend. It's Daniel calling from Sweden. Som heter Alois.
Yeah, okay. So my name is Alois. I work for Huya Mountain Coffee.
Företaget heter Huya Mountain för att det ligger i Huya-distriktet.
It's one coffee factory in Rwanda. Then I work as a marketing officer. And also I'm in charge for organizing coffee tours because we have coffee tourism.
Vi frågar Alois om skördetid i Rwanda.
Yeah, harvesting period it starts from March then ended in June, so we finished the harvesting season, but this time we are in activities of preparing coffee and exporting.
Tillbaka till Per.
När det som är intressant tycker jag är ju att när i våras när covid kom till Europa och sen spreds också vidare till afrikanska kontinenten där det kom kanske en månad senare och till Centralamerika och Sydamerika där också kaffet växer kom också en senare än vad vi upplevde den i Sverige.
Mm.
Och alla de olika länderna som producerar kaffe var lite olika skeden i sin produktionscykel. Kaffe tar liksom en årlig cykel och alla skördar inte exakt samtidigt.
Mm.
Och så därför blev olika länder drabbade på olika sätt.
Beroende på vilken månad det var och vilken precis. Process de var i skörden.
Precis.
Då. Mm. Just det. Vi pratade även med en man från Colombia.
Hello Mr. Juan, Daniel calling from Sweden.
Här kommer en liten presentation av Juan.
Juan Pablo Echeverri. I'm a coffee producer. I'm fourth generation of coffee producers in Colombia. We're located in the heart of the coffee growing area of Colombia, very close to Manizales. I run a farm of 200 hectares. We also do tourism within the farm since 12 years ago. My background, I'm an industrial engineer, but I've learned about coffee all my life, and I've traveled around coffee, worked with coffee in many sites of the industry. We roast coffee for the Colombian market as well. And of course, I've been in many fairs for many years. I mean, I'm a Q grader for coffee. We started the sustainability process with Utzcapé in Colombia. We were the first farm in Colombia in 2002 and the fourth in the world to actually establish the Utzcapé Certificates of Good Agricultural Practices, are now the Rainforest Alliance. So yeah, we've been in coffee for 4 generations and we hope to be in coffee for many more generations to come.
Vi ställde även frågan till Juan angående skördetid i Colombia.
We are starting our harvest at the moment. Our peak of the harvest should be in October. We're kind of going up in volume every week. This week we produced, we picked almost 65,000 kilos. The farm produces about 2 million kilos of cherry coffee per year. And we should be picking more and more. So this past week, we needed 150, 160 pickers. This new week that it's coming, we should host around 200 pickers. Mm. And we should go up until about 300 pickers.
Nästa fråga till våra experter är hur länderna i sig har förhållit sig till att kunna sälja kaffe till resten av världen.
Jag vet, jag har inte riktigt koll på hur de har gjort det i Colombia, men Rwanda till exempel hade också precis skulle sätta igång skörden när corona kom till. Men där hade de, precis som man i Europa har satt vissa verksamheter som livsnödvändiga eller liksom nödvändiga för att samhället ska fungera, som har andra regler, så hade kaffet en liksom andra regler eftersom det är en sån stor export för landet och viktig att den fortsätter snurra. Så även om det var utgångsförbud i Kigali så kunde man på landsbygden fortfarande vara ute och skörda och ta kaffe till processstationer och torka. Men de var... Ja, det var ju både för att det var i Kigali som det fanns smittade. Det fanns ingen spridning på landsbygden. Så man försökte isolera spridningen också. Men också tillåta att verksamheter som fick samhället att rulla kunde fortsätta. Men så fick de sortera bönor med ansiktsmask och ha ännu mer handtvätt och så innan. Satt upp vattenstationer och delade ut ansiktsmasker.
Vi ställer samma fråga till Alois.
Because you know that agricultural activities are done in villages. Done in villages, there is no concentration of populations. Population in villages are very small than in cities. So in villages, if they are going to cultivate, they have distances. So that's the reason why many countries they allow agriculture activities to continue because there are no many people in villages. Normally for the farmers it was not a very big effect for them because for that time the farmers they were allowed to work for harvesting and bring the coffee in the coffee washing stations.
Colombia.
The Colombian government very quickly declared that the coffee industry and all the agricultural products were basically an essential. So it was coffee as being an agricultural product was not at any time closed. Coffee farmers could move freely around. And supplies of fertilizers and all those things were able to be bought without any problem. A few things changed a bit, but it wasn't critical.
Men har det här påverkat priset på kaffe någonting i världen över, tror du, det här med covid?
Ja, jag tror om något...
The stock market.
Stock market är inte påverkat. Inte så att priserna har gått upp på grund av corona. Snarare tvärtom. Att priserna har hållits nere. För just nu så är liksom börspriset på kaffe väldigt, väldigt lågt.
Mm-hmm.
Och det har inte på något sätt påverkats. Men det beror ju på att... det har säkert många orsaker, men... När köparmarknaderna, Europa, stora delar av Asien, USA stängde ner sina samhällen så gick ju konsumtionen av kaffe ner. Många kaféer och rosterier hade inget behov av att köpa in kaffe. Importörerna sålde inget kaffe och valde också att inte köpa in kaffe. Så det är många som fick panik, många importörer som fick panik och struntade i att köpa de kafferna som de hade på kontrakt. Och producenter och exportörer stod med för mycket kaffe kvar. Och då finns det högre tillgång än efterfråga och då trycks priserna ner.
There are two sides to the effect of COVID-19 in the coffee. One side, it's how the market, the side of the consumption has changed in this past few months, with lots of the coffee shops worldwide closed and restaurants closed and hotels closed. Those were the places where most of the specialty coffees were basically sold. So lots of the out-of-home consumption coffee, which was a big percentage of the specialties, was badly hit by consumption because lots of these places closed. And some of that volume apparently shifted to home consumption. So there was a very quick shift in where the coffee was started to be consumed. And that, of course, has altered the possibility for the coffee farmers that have kind of focused themselves in selling at the high end in coffee shops and the specialty market, and because that market that was apparently growing at 20-30% per year basically stopped in growth and probably declined in growth over the past few months. So that affected farmers, and I think it's going to affect the supply chain that was very dedicated for many years to develop that segment of the market. On the other side, apparently home consumption has grown up very rapidly as well. I mean, people stranded at home and having to do work from home and so on and so on, ended up drinking coffee again at home, and that could have kind of compensated some of that volume. So from what I hear and from what I understand, the balance of reduction in consumption of the out of home was probably compensated in the consumption at home, meaning the fundamentals of supply or demand were basically the same there. So we still have to see what happens in the statistics, but apparently the volume worldwide has not declined consumption wise, which is a good news for the industry as well, because as long as there's consumption, that will ease down on the production.
But the problem are coming in this time of exporting and selling the coffee on the market, because many buyers, they are worried about the market. Market was not good for this last month, so they didn't sell enough quantity, which is understandable. Then they don't want to buy another stock because they still have a big stock in their warehouses. So that is the big effect which I'm seeing myself.
Jag är nyfiken om bärplockarna har fått sin andel av kakan i och med dessa tider.
Ja, alltså, jag tror att när bärplockarna, om du har en gård och anställer bärplockare, så får de betalt för den volymbaserad liksom betalning. Du har ett mått, en hink, och för varje hink du har plockat så får du en summa pengar. Då får du dagsarvode eller veckoarvode eller varannan vecka betalt liksom.
Okay.
Och kaffet kommer plockas, det ska plockas. Så plockarna behöver fortfarande göra sitt jobb. Mm. Det behövs fortfarande plockare som gör jobbet. Ingen kaffeproducent som har valet att liksom de kommer låta bli att plocka sitt kaffe för att det är hela deras inkomst i året. Mm. Eller liksom stor del av deras inkomst i året. Så plockarna är inte så, tror jag inte är så påverkade så länge de får gå ut och kan gå och göra jobbet.
Ja, just det.
Och det är i de flesta platser som så har det gått och flyttat på. Det har inte varit något konstigt.
Här i Sverige har vi haft problem, har man ju läst om, att bärplockare har ju varit en bristvara nu när man inte har kunnat resa fram och tillbaka. Ja. Frågan är, vad tror du då? En kvalificerad gissning från din sida. Brukar länder som exporterar kaffe
ha bärplockare från andra regioner.
Ja.
Som förser dem med den tjänsten.
Ja, precis. Det har det är lite olika från olika.
Så de har fått lösa det lokalt då,
ja,
kanske.
Ja, men plock kommer vanligtvis från en annan region i samma land eller från någon av grannländerna. Mm. Om vi ser det i Centralamerika. Om det är Costa Rica så kan plockare antingen komma från Panama eller Nicaragua som ligger i grannländerna.
Det kanske har varit lite låst nu då.
Där har det varit låst. Om de inte redan varit i Costa Rica så har de inte kunnat komma in i Costa Rica.
Mm.
Och de har inte kunnat komma ut i Costa Rica om de redan varit. Så då måste man ju ha blivit tvungen att lösa det på ett annat sätt med lokal. Och då har ju antagligen, om en kostarikan har fått inte kunnat få tag på plockare från Nicaragua utan behövt plockare från Costa Rica, så kommer kostarikanerna antagligen kräva en högre lön. Och det blir dyrare att producera kaffet för att det blir en dyrare produktionskostnad.
Just det.
Och det gör att priserna, eller kostnaderna för producenten blir högre, men priset på världsmarknaden går ner och du sitter i kläm som producent. Och det är det som har hänt. Det är många producenter i Centralamerika som var, när corona kom så var skörden i princip klar och det var dags att börja sälja. Och hela köparmarknaden stängde ner. Lockdown. Så det fanns inga köpare, ingen som kunde resa dit och smaka och köpa och besöka som de brukade. Ingen, många som inte liksom köpte det som de brukade eller backade på sina kontrakt. Och producenterna som är småföretagare, precis som kaféerna och krogarna som vi har liksom på hörnet i våra kvarter, investerar och satsar på sin affärsverksamhet och får inte utväxling för den investeringen det året. Och sitter med liksom kostnader men inte får sålt sin produkt.
Mm. Skulder kan man ju då kanske kalla det.
Ja, men skulder och liksom löpande kostnader som behöver betalas men som ska betalas med försäljningen av kaffet.
Mm.
Så det, där var det många exportörer och producenter som fick panik. Några av de producenterna som vi vanligtvis handlar med sålde av, fick en möjlighet, träffade en köpare som kunde köpa hela deras skörd för ett inte jättebra pris men tillräckligt bra pris för att de bara ville valde att sälja rubbet för att slippa sitta kvar med för mycket skörd, och andra har försökt sälja av det som vanligt men sitter med väldigt mycket kaffe kvar fortfarande utan att ha fått det sålt för att köparna inte har kommit.
Because farmers already they said their cherries. They go to their
pills. Här bryts samtalet lite, men det Alois säger är att bärplockarna har fått betalt.
Then they have the supply of coffee stations. Then washing station is paid the price, the amount depending on the price which was there. Then they got their money. The farmers already got their money. Okay. The big issue started with more with the pickers. I mean, our coffee, which it's produced in the mountains, we're basically located in the Amazon mountains, in the mountain range. Our coffee, it's washed Arabica, and the Arabica variety needs a certain temperature that can only be achieved at basically high altitudes in the mountains. High altitudes, it's above 1,000 meters. So you basically get coffee between 1,000 meters to 2,000 meters. In order to have coffee in that topography, you basically need everything to be done by hand because the topography is very steep.
Yeah.
So that means that our coffee in particular, it's handcraft everywhere in the country. Although, I mean, they calculate that it's over 550,000 producers in Colombia it's more than 2 million pickers that actually pick the coffee all over the country. And that's the challenging bit. Because the, I mean, there are over 500 municipalities. That means political, geographical areas of Colombia where they have their own mayors and so on and so on, that produce coffee. And with the COVID-19, the mayors of all these places, or of many places, became very scared about the effect of the virus and started to lock down the areas themselves. So although the national government allowed free movement of coffee producers and supplies and so on for the coffee industry, there were and there has been some blockage of freely moving around the country for coffee pickers to move freely. So that's an issue that we have to be very careful with. Colombia has a very particular characteristic which is unique in the world, and is that the south part of Colombia, close to Ecuador, produces coffee first semester of the year. North part of Colombia, second semester.
Okay.
And as that we're in the center of Colombia, funny enough, have a small percentage first semester and a large percentage second semester. That's due to a weather pattern of rains and dry weather that we have every year that triggers our flowerings and so on at different times at the different places of the tree. So what happens with that flow of coffee is that pickers that producers that produce their coffee in the south that produce mainly the first semester, second semester do not have much to do in their plantations. So what they've done traditionally is that they move northwards to our areas and pick our coffee and help us pick our coffee. So it's a very beautiful symbiosis between small producers from the south and large producers from the center or north of Colombia that receive those pickers. And that creates an ecosystem. There, the mobility is probably, or was until the 1st of September, a bit altered because of national government policies of not allowing public transport to move freely so easily. Only the 3rd of September, things were open, basically this week. So we'll hope to see things becoming more to normality. But as again, there's a fear of lots of people, lots of local mayors, local authorities, and even the people of getting infected, of course. So it's been a very awkward harvest.
Vi frågar Juan hur de har gjort i Colombia för att förenkla livet för bärplockarna.
Well, the reality is the harvest is coming. Harvest, it's the means of income and survival for many people in the country. And the only thing that we know is that we cannot let the coffee fall to the ground. We have to pick it. And that's been the challenging kind of scenario that we've had to go through this year of organizing ourselves, of how to put the standards so that the pickers can come without any problem, and hopefully for the best that we don't get infections. What we've done in the farm in particular is the first thing that we did in March was the habit of the pickers and the people in the farm were to go to town every weekend for their supplies, to get paid, to buy the things that they needed, and they will come back. what we started to do was to remove all the reasons for them to have to go to town so that we could be isolated from town. So there we started to pay pickers with electronic means through these mobile apps and so on, and implementing those. That's been tough, that's been difficult, but we've managed to do it until now with quite a big percentage of the pickers.
Okay.
And we've also developed a delivery system where the people of the farm that need to buy the goods for the food and everything, they don't have to go into town and buy it. We basically ask the supermarkets to send it to the farm, and we pay the supermarkets direct. So we're kind of getting the reasons why they have to go to town. There's another reason why pickers would usually go to town, is that they go and pick coffee, and some of the money that they earn, they would send it to their relatives or friends or families and so on. So they will have to do wire transfers. We are helping them with this mobile app system so that they can do the wire transfers for free from their mobiles and so on. But it's bringing new technology into the process, adapting that new technology and that philosophy that you could open a small account with your mobile and you don't receive cash. And you basically have all your money in a bank account that you manage from a small mobile phone. It's a new concept that it's not easy for everybody to kind of pick up. But I'm sure that that's probably going to be one of the things that are going to be kind of the legacies of the new reality for the best.
En strategi vid lågt kaffepris är att behålla kaffet och låta det stå i lagerlokalen. Frågan är om det är en bra strategi.
Och rent praktiskt så skulle de kunna sitta och trycka på det här kaffet ett tag.
Eller? Ja, om det ligger, om kaffet är torkat och ligger i ett lager i sin pergaminohinna så klarar det sig länge. Inte hur länge som helst, och framförallt så finns det liksom en, ju längre det går från skörden desto närmare kommer man till nästa skörd, och ju närmare kommer nästa skörd desto mer attraktiv kommer den vara att köpa, och priset för den förra skörden, även om den har legat i ett bra förhållande och inte blivit dålig, så kommer den inte ha samma USP utan tappa värdet.
I don't know. Storing the coffee is a tricky thing, because depending on the coffee that you have, you can store it or you cannot. Natural coffees, which are the ones that basically you dry with the pulp, which is what Brazil produces, can be stored for a while, over a year, and it doesn't lower in quality over time. Washed Arabica coffee, which is what Colombia produces, should not be stored for more than a few months. So storing coffee, it's a very tricky thing.
Some of them they keep it, but it's not an issue of price only. I think, for example, for our buyers, like that one who is in Sweden, the price, he has never decreased, but he's not yet decided the quantity. The problem will be the quantity which will be applied by buyers. So buyers will not ask too much coffee, which will make stock stay with a big quantity remains there. So then at the end, if you have a big stock, then you don't have a market. If someone comes and price, you don't have any choice, you can take it.
Yeah,
that I think it's one which would be done after that.
Finns det några andra gånger inom kaffe historien där ett land har suttit på en stor kvantitet kaffe och inte velat sälja det eller inte kunnat sälja det?
Absolut.
Har vi varit där en gång
tidigare? Där har vi varit många gånger. Framförallt Brasilien då. Okay. Har varit i den positionen många gånger.
Och varför hamnar de där då?
För att de är den största producenten. De gör 40% av allt kaffe i världen. Och när Brasilien får en hög skörd så påverkar det deras pris. För tillgången blir, priset går ner för att tillgången är hög. Mm. Men det påverkar också, slår ut på hela, eftersom de är 40% av världsmarknaden så slår det ut på alla producenter överallt.
Aha.
Och det har hänt att Brasilien har hållit kaffe på lager för att hålla priset uppe. Men också ha något att sälja om det skulle komma år med sämre skörd. Alltså de har något. Det har hänt att de har dumpat kaffe i havet bara för att minska volymen och höja priset.
Det är inte främmande att man sitter och trycker på lite kaffe?
Nej, det är det inte. Nej. Men det är ju sällan något man väljer att göra eftersom du behöver sälja kaffet för att kunna betala dina räkningar.
Tror du att det finns några odlare som kaffeodlare som kommer att vara tvungna att lägga ner sin verksamhet helt och hållet?
Ja, men det gör det alltid.
Ja,
för att det finns den här, det här corona har kanske lagt på en extra ekonomisk börda på en kaffeproducent, men de ligger redan under många olika ekonomiska bördor.
Mm.
Så det här kanske var droppen som fick det rinna över för någon, men det kunde ha varit lika någon annan droppe också, för det är ett pressat yrke. Mm. Att vara kaffeproducent.
Okej. Okay. Jag tolkar det som ett ja kanske. Med största sannolikhet någon drabbas hårt.
Ja, med tanke på att det är miljoner människor som är kaffeproducenter så kan jag säga ja, någon av dem kommer lägga ner på grund av corona.
Ja, jag förstår.
I'm not yet getting information, but what I'm seeing, maybe it will be not farmers. Can say the coffee washing stations. The problem will be about the coffee washing station. So if a coffee washing station has a big cost of production, then if it's going to sell, it's going to sell on a low price, even which is less than the cost of production. Understand that at the end of year they will get in, they will get loss. Their income statement will be negative. So if it become negative, I don't know how they will get that money back. Okay. Because many of them they use bank loan from banks. So if you cannot pay the bank back the loan, then bank will not give the loan because you are not they found that you are not able to pay the last one.
For sure, specialty coffee producers and the specialty coffee supply chain, it's going to be affected because of the shift in demand. For the meantime, for that. It's sure. Production-wise, probably there's bigger risk at farms with bigger farms like us, where we receive lots of more pickers than small farms, and they could probably be a bit more isolated than us, because I mean we receive up to 300 and we have to accommodate them and so on and so on.
Yeah.
And there we could have a bigger risk.
Exporten av kaffe, hur har den påverkats av hela den här covid-rörelsen, tror du?
Den har i och med utgångsförbud och begränsningar inom nationellt i olika länder, så har inlandstransporter försvårats. Och kaffet behöver komma till en hamn först innan det kan exporteras.
Mm.
Och den transporten har försvårats i flera olika länder. Men själva sjötransporten har inte påverkats. För det har inte varit några hamnar som varit nedstängda. Det behöver stänga en hamn för att sjötransporten ska... eller ha ett båt som blir infekterat så att de inte får gå i hamn. Men jag har inte upplevt att sjötransporterna har påverkats. Men jag har upplevt att de liksom, landtransporterna i ursprungsländerna har påverkats också. Man skickar mycket expressbrev med dokument och med prover fram och tillbaka från säljare till köpare. Och den trafiken också påverkas väldigt mycket.
Mm.
För de expressbreven går alltid med, de går vanligtvis som liksom på reguljära flyg som redan flyger, och det gör att kostnaden kan ligga väldigt lågt. Just. När inte reguljära flyg går så behöver man ha specifika flyg för gods och brev, och då går priset upp på det, så det blir mycket dyrare att skicka.
Mm. Yeah.
Production wise, probably the logistics worldwide with the ports, with the ships, with the trucks, with everything that has to do with moving the coffee from the farms to the consuming countries will probably be a bit more delayed because of all the protocols and because of all the of all the new things that you have to bear in mind before working anything. So that's probably going to slow a bit the process, probably. We'll have to see in numbers that really happened. For Colombia,
yeah, in this time of COVID 19, there is a problem in transportation because of checking on borders, testing the drivers on the borders to make sure that no drivers they get to enter in another country with COVID. For limiting the spreading of COVID, and then it makes sometimes the drivers waiting for long, more than the last time the time they used to spend on the border. So which affect sometimes to get the trucks which can transport your coffee, but it's not very big. But it's a small. What I have seen, which is very affected in coffee now, is the people who are doing the coffee tourism like us, because no people are traveling to visit coffee. So coffee tours are not working anymore because no tourists are visiting. So that's where we are 100% affected, and about also market. Those are the two things which are affected about coffee.
Oh, okay.
Alltså en del av kaffevärlden som består av kaffeturism har påverkats hårt. Alois berättar mer om hur det har påverkat honom.
Bro, I'm very affected by this pandemic. A half of my income was gone from March till now. So because my income was not only coming in coffee, it was coming also in coffee tourism.
Yeah.
So half of my income has gone. So I'm very affected.
Well, it's same as Rwanda. I've been developing a tourism operation since 12 years ago. The tourism operation that we managed to set up until March was almost the same income as the farm already. We were receiving lots of visitors, international visitors, and same happened. Tourism worldwide stopped, so everything to zero. We are now reopening. We actually reopened one of the three accommodations that we have this week. The government allowed us to reopen. The protocols were installed of how to reopen and so on. And we're going to focus on a new market that has emerged from this close down.
Juan har alltså lyckats hitta en ny marknad som han kommer rikta in sig på. Han berättar mer här.
Which is basically those digital nomads. Those people that had to stay at home and work from their home for 5-6 months. And that now they could work wherever they can get good internet. So we're going to focus on those people that are working at home and could move over and stay for 1 week, 2 weeks with us and change their environment. And that's, we're starting, and we're kind of having a few guests already that have come for 1-2 weeks. And that's going to just change the need of a new niche market that we're going to focus. But that international tourism well, it's totally stopped. I mean, Colombia has also closed all the airports. Mm. They haven't even reopened them, only for humanitarian purposes. So there's zero tourism happening until now.
Där kanske, jag vet inte hur mycket de olika, hur mycket olika produktionsländer ser på varandra, men där finns ju lärdomar att dra från land till land hur andra har gjort.
Och precis, hur man kunna, inte behöver uppfinna hjulet igen.
Precis. Kenya och Rwanda kan lära av varandra, för de har varit igenom olika led av cykeln.
Ja, de samtidigt, okay.
Där skördarna ligger väldigt olika mellan dem. Men ja, de är samma, väldigt nära varandra i regionen i alla fall.
Ja, ja.
Så finns det liksom, så har de ändå olika skördecyklar som de skulle kunna se och lära av varandra.
Är det några veckors skördecyklar emellan eller månader?
Månader.
Ah.
Rwanda börjar skörda i april, maj, juni.
Mm.
Och Kenya skördar i oktober, november, december, kanske januari.
Vi ställer frågan till Alois om han tror att Kenya kan lära sig av Rwanda.
I do think that they learn from Rwanda. It's their policies maybe, but I have seen that they have they didn't stop agriculture activities. Maybe it's their focus. I do think that is they learn it from Rwanda.
Jag var i Kenya när corona kom och jag tänkte att det här kanske är min sista ursprungsresa.
Mm.
För jag vet inte vad som händer med corona. Kanske att resor inte går att göra. Kanske länder fortsätter ha stängda gränser. Jag tänker hela sättet att handla på, resa på och handla på kommer absolut påverkas. Men jag tror inte det går så långt att det inte går att flyga till Afrika längre. Men jag vet inte säkert. Jag vet inte när jag kan åka och besöka någon producent igen. Än. Kanske någon gång i vår. Men jag kommer också att fundera på hur nödvändigt det är. För hela den här cirkusen har ju förändrat mentaliteten hos många människor. Och det är ju väldigt, väldigt positivt tycker jag. Man tänker efter vad är nödvändigt egentligen. Spännande. Jag höll på att hamna i... Vi besökte aldrig våra producenter i Costa Rica, Nicaragua i år. Det gick ju jättebra. För de vet precis vad vi vill ha och vi vet precis vad de har att erbjuda. Så vi kunde ändå snacka över WhatsApp och hitta det kaffet vi ville ha. Men det höll på att hamna i Nicaragua att de skulle skicka kaffe. Jag var beredd att köpa kaffe utan att ens ha smakat på det. För det var så svårt för dem att skicka prover. Så jag behövde kaffet eller ville ha kaffet, men och i och med att jag har jobbat med samma producenter så många år och med samma via samma personer som jag har kopplat med så många gånger, så kunde jag baserat på deras kopplingsanteckningar ändå veta vad kvaliteten var, så jag kunde känna att jag kan göra ett urval från välja vilka producenter jag vill ha och vilka lotter från de producenterna baserat på exportörens kopplingsanteckningar. Och sen när det kommer så får jag smaka för första gången. Men nu hamnar vi inte där. De lyckades skicka prover ändå. Så jag fick smaka på det.
Har du någonsin behövt använda det perspektivet att du tittar på exportörens kopplingsanteckningar för att ta ett beslut? Har du varit där någon gång?
Inte uteslutande där, utan men när jag koppar så jämför vi med deras koppningsanteckningar för att bekräfta att vi bedömer kaffena på samma kvalitet, för det är det som också sen sätter priset. Så vi pratar om vad som när vi jämför koppningsanteckningar så handlar det både om att bekräfta kvalitet, men också för dem att ta reda på om de har skickat rätt sorts prover till mig, för de har ju jag är ju en av deras marknader. De har flera olika marknader och olika marknader vill ha olika saker. Så de vill ju skicka så bra prover som möjligt till mig. För att det ska på den typen av kaffe som jag faktiskt efterfrågar. Så den diskussionen handlar mycket om vad det är som passar mig och vad som inte passar mig. Så att de nästa gång kan skicka mer av det som passar mig. Men också att bekräfta vart kvaliteten är och vart att vi är överens om nivån på kaffet.
Mm. Spännande att man ändå kan ta något som är så subjektivt och prata om det så objektivt.
Eller hur? Det är jättespännande.
Ja, att du rent teoretiskt skulle kunna ta ett beslut bara utifrån ett par anteckningar.
Folk shoppar ju på nätet hela tiden och gör precis de sakerna. Tar beslut på en viss kvalitet baserat på beskrivningen av produkten och förväntar sig en viss kvalitet beroende på vem som är avsändaren och hur den är förpackad och vilket foto de har tagit på den.
Mm.
Det är ju alla som handlar på nätet gör ju precis det där hela tiden.
Ja, men då har de oftast inte smaklökar med i bilden.
Nej, det gör det mer subjektivt med smaklökar. Ja, men en råvara har ändå, man kan ändå bedöma en kvalitet på råvaran som inte har med om jag tycker om den eller inte. För vad jag tycker om har med mina smaklökar att göra, men hur bra råvaran är har med hur väl sorterad och väl processad den råvaran är. Så det är två olika saker. Och när man smakar på det så finns ju den subjektiva delen med i det också. Det är svårt att bortse från det.
Ja.
Det gör man ju konstant, inte bara i kaffe utan i alla andra råvaror också. Bedömer kvaliteten. Alla storindustri har ju kvalitetskontroller som bedömer kvaliteten bland annat i smak. Inte bara i kaffe utan jag tänker i alla typer av råvaror, mattillverkningar.
Om ni som lyssnar har några tankar kring det här med covid och kaffe. Spaningar, någonting ni vet som ni vill ta upp eller som ni vill att vi ska ta upp. Så får ni gärna skriva till oss på barakaffepodcast@gmail.com.
Ja.
Och på Instagram barakaffe.
Precis. Ni kan tagga er covidkaffe med covidkaffe. Får vi se hur ni dricker kaffe med ansiktsmask.
Ja, perfekt. Varför inte?
Jag såg någon som gjorde en ansiktsmask som latteart. Gjorde cappuccino-mönster som en ansiktsmask. Spännande. Det är nya tider.
Det är ett nytt perspektiv på att se på det. Ja, tack så mycket för dagens avsnitt.
Kul att ses igen.
Verkligen. Jag säger det här varje gång så jag säger det inte den här gången. Men det blir ett nästa avsnitt.
Eller hur? Och det kommer också handla om kaffe.
Det kommer också handla om kaffe. Men jag säger inte när det blir.
Jag tycker det känns skönt att vi har liksom fått avklara. Att vi fått prata om covid-19.
Ja.
Men nu kan vi säga att nu har vi gjort det.
Nu har vi gjort det. Och alltså, jag har ju några avsnitt i huvudet. Som jag vill få ut. Och en del är ju den svenska kaffehistorien.
Ja. Den har vi pratat om att vi ska prata om.
Precis. Så där måste vi involvera vår historiker igen.
Ja.
Som var på med en gång.
Ja.
Kul. Ville liksom ut i eten med det här. Och sen märkningarna.
Just det, certifieringar jag har pratat om att prata om.
Mm.
Det är ju ett jättestort ämne jag kommer fram till så vi sköter lite på det.
Ja.
Men det ska vi göra.
Mm. Spännande.
Ja.
Bra, tack så mycket Per.
Tack så mycket Daniel.
Vi syns.
Eller hur?
Ha det gott. Hej då.